Jeg har en historie som jeg fortalt mange ganger. Det er om min kone og datter nummer to, Vibe. Vibe var cirka 12 år, tror jeg hun var. Og jeg forteller en historie aldri helt riktig. Hver gang jeg forteller, så sier hun, det er ikke sånn det var. Men det må du bare ta. Men altså, det er detaljene jeg aldri kan få inn i hodet, altså. Men på en eller annen måte så var min kone nede i byen og handlet i Nærum, der hvor vi bor. Og Vibe, hun suset rundt på en sykkel, som man gjør der i Danmark. Alle sykler, og alt er flatt og deilig. Og så, da hun skulle hjem, så gikk Andre den korteste veien, sånn som det var. Det passer vist ikke, men hun gikk i hvert fall hjem. Og Vibe forsvant. Og Andre, hun fikk for seg at hun skulle gå en helt annen vei. Så hun forandret retning, og det ligner ikke henne å gå meningsløst rundt hekkene. Men hun gikk altså opp vei hvor hun ikke skulle, og følte seg snudd og dreid for å gå akkurat der. Og da hun kom bak hekken opp til Skotsborgvei, opp av Heinsvei, for de som kjenner ned, opp av Heinsvei opp og krysser til Skotsborgvei, du vet hvor det er, så ser hun disse tynne beina til Vibe i det hun er ved vei å kravle inn i en lastebil. Så hun roper da, hun slipper hun her og roper, Vibe, kom ut av det her. Og hun så hverken nummerplater eller noe som helst, hun tenker på en ting for jenta ut, og hun fikk Vibe ut, og så fikk henne på sykkelen, og så var alt det i orden. Men så var det sånn at vi la to og to sammen med følgende tillegg til historien, at en uke senere, eller der omkring, det kan mulig det var ikke en uke, altså, men nå sier jeg bare det, var omkring den tid, så var det en 12-års jente i Holte, og det er i nabobygden, altså, 5 minutter derfra, så ble en 12-års jente samlet opp av en lastebilsjåfør, mishandlet og avlivet. Og henne søkte politiet i flere måneder og fant henne til sist i en grøft et eller annet sted. Og så sier vi, det skulle kanskje vært Vibe som led en skjebne. Det vet ikke vi, men det har vi tenkt. Det er naturlig å tenke så. Men det som er mye finere enn alt det der, vet du hva det er? Hvis Gud fortalte ditt sinn, så går du rett på sak. Forstår du? Du er veldig effektiv. Hvis noen andre hadde gått hva hun hadde tenkt, så går det helt annet sted enn å gå hjem. Men fordi at det var mulig for Gud å tale til henne, så går hun akkurat der hun skal gå og gjør det hun skal gjøre. Og troens lydighet, en hemmelighet, det er frelsesplan, er åpenbart for oss. For det skal virke troens lydighet, den forbindelse med Gud, hvor vi er effektive og sier det riktige på det riktige tidspunkt og så videre. Og det er ikke jeg god til, det innrømmer jeg, men hvis man ber Gud om det, så blir man ganske god til det. Jeg har hatt erfaringer, jeg husker en erfaring jeg hadde for noen år siden som slo meg. Jeg var sånn litt trett i hodet etter å ha snakket en lang dag, og så kom det over plen der på Skotsborg en person som gikk utenfor stien, men rett over plen, og jeg så at jeg kom til å møte vedkommende. Og du vet, man kan noen ganger være så trett man orker ikke å si mer. Så sa jeg til Gud, du må hjelpe meg til å ti stille, og hvis jeg skal si noe, at jeg sier det som er rett, for nå orker jeg ikke å snakke mer. Det var vel det som lå i det. Og så sto jeg uunngåelig ansikt til ansikt med den personen der, og den personen var i stor form og ville snakke. Og jeg holdt mitt sinn åpent, og det ble sagt litt grann, og den personen ble som ramt av en kule, altså slått av det som kom frem i den samtalen, og brøt sammen, gråt og bekjente og vendte sitt liv om på flekk. Og det, jeg tror det er Gud som gjør det. Så enkelt er det. Det lyder jo veldig enkelt, og det er sånn solskinnshistorie, men Gud gjør sånn, og han gjør det når vi ikke vet det, for å beskytte og redde hverandre. Som jeg har en historie om min bror, den er også sann. Han bodde i Mo i Rana en gang, og der hadde han en institutt hvor han kjørte hjem fra instituttet i hver pause opp til en sånn blokkbebyggelse der, og han suste med den her Saab han hadde den gang mellom blokkene, og så parkerte han ved trappen, og så gikk han ut og inn i leiligheten, og så kom han ut etter han hadde spist og hoppet inn i bilen og bakket ut og kjørte tilbake. Han kjente jo veien i drømmen, ikke sant, eller i søvn heter det. Så en dag han laget det der samme nummer som han laget så mange ganger, så satt han bilen i revers, men bilen kjørte ikke. Och han startade och bilen är värst. Bilen körde inte, han stod som låst alltså. Och där försökte han någon gånger. Så jag kan inte se hur många gånger, för då vill jag inte säga det. Så han försökte här någon gånger till han gasade till sist. Så gick han ut av bilen, vad är det som gasade? Nu förstår du vad gasen blir, för motorn går och han får den i givet, den kör inte. Så gick han ut, och då kom ut och såg någon navoens baby bakhjulet på bilen. Och min bror, han har varit sån sangfuglbestand, han synger och är glad som, men han är det gör nu. Han sa, han gick ner på institutet, han sang hela dagen och aldrig trodde han var blivit sinnssyk. Han sang för patienten och sang för medarbetare. Han var överlycklig att Gud hade räddat, Guds ängel hade räddat han från att köra naboens baby ner. Men alla dessa här små historier berättar varför nå. För Gud är intresserad i oss. Han är intresserad i oss när vi vet det och när vi regnar med det och så vidare och så vidare. Han är intresserad i alla. Han är god. Han beskyttar oss. Men han är också sån att han vill fortälla oss och göra oss kloka på och bevisst om vad han vill. Därför är det en hemlighet som har varit skjult och förtid i urminnelige tider som nu har kommit för dagen i hans ord. Och vi må komma bort från den idé att man inte ska veta vad Gud vill eller vad han har tänkt. Det är det som är det starka. Vi snackade tillsammans igår, Stig André och jag. Det kan virka, vi kan törka helt upp i doktriner och lärosättningar som adventister, men adventismen har den gnist att man tror att Gud har sagt något. Och det är inte meningslöst det han sagt, och det är inte obegripligt det han har sagt. Vi kan och vi vill, och vi bör förstå det, inte sant? Och om den hemlighet ska vi läsa lite till. Ska vi se, vi hade i 1 Korinthierbrevs 2 kapitel och 7 vers, var det inte? Nej, 1 Korinthierbrev 2 kapitel, ja. Vem har det? Ja tack, det var så revet ut av den sammanhängen. Och Paulus kommer till Korintherna, så säger han varför nå. Han har kommit hit till Korinth för att fortälla dem om den hemlighet som har varit för tid och är skjult från evighet av. Nå har kommit för dagen, då ska det fram. Det som öje inte har sett och öre inte har hört, det som inte uppkommer i något mänskligt hjärte, det har Gud tänkt för dem som älskar han. Och då ska det på bordet. Så står det att vi förstår varandra i en viss grad, men Gud, Guds ånd känner Gud. Han vill fortälla vad som bor i Gud. Och få Guds ånd och få helig ånd betyder att förstå hans ord. Tänk att veta vad Gud vill oss. Jag har alltid varit så glad för att vara student och läsa och höra på folk som har satt sig in i ting. Det älskar jag alltså. Och jag går hela tiden och snackar själv. Och vem var det jag snackat med igår? Ja, det var dig, ja. Alltså när jag någon gång, du vet, när man är präst och lärare och sånt, så är man hela tiden i den där situationen som jag är nu alltså. Och när det pauser så spör folk, och till slut så är man helt sån utpint citron. Och därför när jag kommer och hör på andra, så blir det som kommer till oasas. Jag går på föredrag, jag går på ditt och datt, jag går på kurser och seminar. Och det att sätta sig ner och höra på andra, det är vidunderligt. Förstår? Och det är så att i evigheten ska vi studera. Men inte kun i evigheten, vi ska studera nu. Och bli discipler vid hans fötter och lära sig ting. Och det måste vi kunna och glädja oss mer över. Vi får mer begeistring, vi må få den klöe som ska till för att vi går och läser i Bibeln varje dag, tänker på det, grubblar på det, och läser högt för oss själva och för andra, och lär lite utanad och lägger samman på ditt leje när du ligger där. Det är sånt att det blir som du kan inte lära vara med det. Det är sånt Gud undervisar sitt folk. Han vill att vi ska tänka och veta det Gud vill. Dessa här gamla avdankade professorerna som jag är glad för, vad är det för något? De är ju dödliga människor och de ska snart dö allesammans. Varför ser de sån ut? Och jag sitter där glad för att höra på dem. Tänk på att man kan höra på Gud alltså. Jag tar en text till, och det är vad är det? Efesen 1:4-10. Nej, vad sa jag? Jag sa Efesen 1:9-10 sa jag. Nej, sa jag inte, men det var det jag menade.
Han kunngjorde oss den lille hemlighet efter sitt liv som han får vifta opp mot seg selv av en husholdning i tidens hylde, og samle alt til etter Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.
Ja, altså, vi må ikke snakke som tek, vi vil grunde i tekst. Jeg synes ikke. Hva synes du om en sånn tekst? Det står, i det han kunngjorde oss, han har fortalt oss sin viljes hemlighet. Här har Gud i himlen sin egen beslutningshemlighet, står det. Och det har fortalt oss, Gunnar Gustafsson. Du är inte någon smågutt i den sammanhang. Alltså att Gud skulle finna det förnödigt att säga något till dig, det är ju rätt otroligt. Men det står: efter sitt fria råd som han fattat hos sig själv, för du var till, för du var tänkt på, så har Gud planlagt, som det står, om en hushållning, som också kallas en frälsningsplan i hans sammanhang, i tidens fylla, att han alltid ville samla allt till ett i Kristus, både det som är i himlen och det som är på jorden. Du vet, vi kallar menigheten i himlen och menigheten på jorden. Och därför vi snackar hela tiden att vi må vara förankring inför förhängen i himlen. För vi ska passa samman med, fungera samman med och glädja oss i sällskap med det som är i himlen. Och hur han gör det, och när han gör det, på vilken måte han gör det, den hemlighet han uppenbart, och det vill att vi ska veta om. Det är fint att vara kristna. Och vi må tänka att det är det. Så var det Efeserne 2:3-4. Vad står det där? Nej, det har ju, det är en felhänvisning det där. Det förstår jag inte varför jag gjort det. Det är fel. Det är 3:9-10. Unnskyld.
Slik skulle Guds maktfoldige vist seg nå gjennom menigheten blir kunngjort for maktene og myndighetene i
himmelen. Ja, takk. Står det igjen? Vi gjentar det, for altså, du må høre det som han synger i sinnet. Det står her: å oppfylle, opplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider, Gud som har skapt alt, for at Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten, alltså vid oss, vid menigheten, ska denna mangfoldiga visdom från Gud bli kunngjort. För vem? För mysen? För makten och myndigheten i himlen? Ja, och vi tänker allt för smått, alltså. Vi är skuespill för världen. Vår närmaste nabo är mysen, självföljande, det är första steg. Men hvis vi tror att det vi gör för de som bor i mysen är det sista som är sagt, så har vi fel. För det allt vi gör för våra naboer, för vänner, det är registrerat och sett av alla de andra. Därför det vi gör är ett vittnesbud för universum. Och det är ju ett spill så stort, och det är en plan så omfattande att vi må hålla upp med allt snäversyn. Låt oss gå tillbaka till vers 3 i det samma kapitel, Efeserne 3:3. Var det någon som fick det? Ja, jag sa 2, ja. Kan du läsa 3 kanske? Och fyra.
Ja. Det är uppenbarligen för att kunna för mig hemligheten sitter över för hans fjärde med fågeln.
Ja.
När det är lätt där finns det liksom en insikt.
Det var gott att fick det med. För här står det att Paulus, att han vid uppenbaringen har kunngjort mig hemlighet. Så Paulus har ju fått reda på det. Det är en hemlighet som Gud sitter inne med, vet du, och gnur med för sig själv. Och han vill ju det ut, och Paulus, alltså, är det skrivet om det, till och med i få ord står det. Och så står det: våra i, när ni läser det, kan känna min insikt i Kristi hemlighet, som i de förra tidsalder icke har blivit kunngjort för människans barn, således som det nu är uppenbart för hans heliga apostlar och profeter John. Så det har varit en gång man inte förstod frälsningsplan fullt ut. Och jag tog några exempel för att visa att man kan gott förstå ting dåligt på ett tidspunkt och senare förstå det bättre. Exempel var hämtat från hälsoreformen igår. Men det gäller ju alla ting. Ta helgdomstjänsten. Och förstå helgdomstjänsten, det är alltså ett steg fram i förhållande till vad man förstått för. Och därför sa vi på fredag att helgdom ska upplysa oss om vad för något. Hela sannheten. Hela sannheten. Och jag tror att Gud alltså vill hålla nog tillbaka. Gud vill upplysa om hela sannheten, förstå fullt ut vad hans vilja är. Och därför stanser vi inte något sted. Vi må veta vad han kan och vill. Och jag hade ett par texter till som vi ska ta med i farten, och det är Kolossenserne 1:26-27. Kolossenserne 1:26-27. Hvem hadde det? Jeg glemmer.
Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbart for hans hellige. For den ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningfolkene. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet.
Ja, takk. Og han forkynner vi, er det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkommen til Kristus. Det er ideen med hemmeligheten. Vidunderlig. For dette arbeidet er jeg òg, i det jeg strider ved ham i hans kraft som virker i meg med styrke. Ja, ja, vi må ikke bruke mer tid på det. Jeg tror jeg har fått noen bibeltekster. Det som jeg sa sånn løselig eller 3-4-5 ganger sist jeg talte om det her, det er at himmelen og den himmelske hemmelighet er altså åpenbart sagt til oss. Vi kjenner den, og den skal virke troens lydighet, og at denne lydighet ikke bare gjelder et snevert lille miljø, men det gjelder å fullkommengjøre hans disipler til vitnesbyrd for menigheten. Han skal binde menigheten i himmelen og på jorden sammen, og vi skal vitne om det for våre medmennesker og for de himmelske krefter og andre intelligente vesener. Det er et omfattende arbeid vi er inne i, som man skulle tale om med begeistring, men det var kun det jeg ville minne om med de tekstene der. For i helligdomstjenesten, det er det som ligger i helligdomstjenesten, at når Jesus går inn for å motta seg et rike, så står det en vidunderlig tekst der i Daniel. Jeg husker ikke hvilket vers det er der. Det står at han dømmer i favør av de hellige. Hva synes du om det? Det står alle hine riker, alle hine riker skal få gå. Jeg så noe, en sten som ikke løstet med hender kom og pulveriserte alt sammen, og sten vokste opp og fylte hele jorden. Det var første gang å fortelle om det rike. Så kom han annen gang å fortelle det og sier at det skal være en dom, at det avgjøres. Han skal motta et rike, dommen blir satt, bøker blir åpnet, hvem tilhører riket? Hvor når kommer det? 2300 aftener og måneder, så skal saken komme til sin rette, helligdommen renses. Sånn? Da skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner hos en folksbarn. Så skal saken avgjøres. Men det står der i forbindelse med dommen at når han dømmer, dømmer han i favør av de hellige. Er ikke det flott? Der ryker Romerriket og perserne og grekerne og hele rekkefølgene. Ingen har rettigheter, ingen har fremtid. Hvem har fremtid? De hellige. Han dømmer i favør av de hellige. Jeg elsker det, jeg har sagt det 10.000 ganger. Han dømmer i favør av de. Tenk at Jesus dømmer i favør av de hellige. Så er de reddet. Han er dommeren. Han mottar riket. Han dømmer i favør av sine. Og hans rike, står det, skal ikke få gå, og skal ikke ha noen ende. Alle hine riker kom til ende. Hans rike skal ikke ende. Han dømmer i vår favør. Så det er ikke så farlig. Skal vi ta en pause?